Trevligt att se alla här. Jag tänkte snacka lite grann om design för UWP-appar och inte riktigt grafisk design utan mer UX-design. Men innan jag börjar så tänkte jag en fråga som Linfors hade där, som jag faktiskt inte hade tänkt ta upp men som jag insåg var ganska relevant. Det är så här, responsiv och adaptiv design. Vad betyder egentligen responsiv och adaptiv design? Någon som vet? Ni är bara här för att Bluetooth eller väldigt tråkigt. Nej. Ja, precis. Responsiv design handlar väldigt mycket om att man säger, det kan vara saker som det här till exempel. Om vi kollar på den här appen där vi har en grid. Och när man drar ut sidan så får man, ja, varför det är så? Så får man tre kolumner istället för två. Så att sidan, det flyter liksom på när man har på. Eller att bilder förstoras och förminskas och sådana grejer. Medan adaptiv design är mer den här typen. Ta bort lite grejer här. Där på större skärmar så går man till exempel över i tre kolumner. Eller på skärmar där man har, eller på devices där man har inking, kanske man lägger till inking stöd. Och på devices där man inte har det så byter man ut dem mot någonting annat och så vidare. Så vi ska snacka lite grann om hur, ja, man kan använda för tekniker för att göra appar som funkar på alla de här devicesna. Gör en och samma app som funkar på alla de här devicesna. Men innan vi går in på det så vill jag ge en resurs, design.windows.com. Kommer ni inte ihåg någonting annat från idag så vill jag att ni kommer ihåg den. Eller i alla fall från min session. För att det är en grym sajt där man får allting från typ design basics där det står exakt hur och när och var man ska använda vilka kontroller och sådana grejer till design download som gör att man kan designa upp sina user interface i Illustrator eller Photoshop och lite olika sådana grejer. Men överhuvudtaget så står det extremt mycket bra information om hur man ska tänka när man går över från en mindre till en större skärm eller sådana grejer. Design.windows.com. Egentligen, kommer man bara ihåg dev.windows.com så kommer man hit därifrån också. Så vi har alla de här. Vi har allting från, jag ska säga, vad det gäller grafisk och UX-design så är nog den här kanske den lättaste. För där behövde man ju bara hålla på med dioder, det såg vi alldeles nyss. Men om man ska göra någonting för de andra så måste man tänka till lite. Speciellt när man byter storlek och när när de förändras. Så lite grejer som man kan fundera kring och ta med in när man ska börja planera sin app. Det är dels skärmstorleken, och det är den vi kommer att jobba med mest idag. Men också saker som vad man har för hårdvaru, fysiska abilities. Man kan ändra utseende när man har connectivity på eller när man inte har något internet till exempel. Mycket kring vad man har för primary input. Så ett user interface som ska passa bäst för till exempel en game controller kommer att se lite annorlunda ut än när man använder touch eller kanske en penna som input. Men man får ganska mycket gratis i Windows 10 så de har tänkt till en hel del. Bland annat om vi kollar på det här. Det här är en app bar som här visas upp på en telefon och här visas upp på en tablet. När man ser till exempel, även om man har fem eller sex stycken element här, så när man går ner på en telefon så visas bara fyra stycken upp. Och automatiskt går de andra över i overflow. Så man behöver inte liksom fundera så mycket kring det, bara att lägga de viktigaste längst upp så att säga. Det andra är saker som man ser, som till exempel att den visar upp menyn bara på en liten del av skärmen på tableten medan på hela skärmen på Windows Phone som är att den känns mycket bättre. Och det här är inte heller någonting man behöver fundera på, utan det är bara att använda en och samma kontroll. I Windows 10, till skillnad från Windows 8, så kan man använda flera appbars på en och samma skärm. Så det är någonting nytt och väldigt uppskattat. Tidigare har man varit låst till att ha den på det här viset. En annan grej som man har tänkt till på är Input Intelligence. Så det här visar upp en kontextmeny när man använder en mus. Går man över och använder touch så blir den automatiskt så att den sprider ut sig och gör mer vänligt för att använda med fingrar utan att man behöver skriva en annan typ av, eller använda en annan typ av kontroll på touch versus mus. Eftersom till exempel en desktop som har touch kan användas både med mus och med touch. Och man vet inte vilket som kommer att användas. Här har vi ett annat exempel. En date picker. När man använder touch så är det också utbrett så. Medan när man använder mus eller tangentbord så får man de här pilarna upp och ner. Så att man kan scrolla i dem automatiskt istället för som, mus, eller som touch när man drar upp och ner. Det andra som kommer vara annorlunda mot om ni har utvecklat för Windows 8 och Windows Phone 8 förut är att man har använt en ny scaling-algoritm och någonting som kallas effektiva pixlar. Där man tänker på hur långt bort ett device är från användaren. Så att det fortfarande, saker och ting fortfarande ska se lika stora ut. Annars skulle det vara till exempel så att om du hade 14 punkts text på en telefon och 14 punkts text på samma app som kördes på en Xbox så skulle man knappt kunna se den texten där borta. Så istället används en skalningsalgoritm med effektiva pixlar för att fixa det. Så om man kollar på det här där vi har en 100x100 ruta, lite 100 punkts text och lite 24 punkts text. Och så lägger du upp den appen dels i en desktop, en tablet och en telefon, så kommer de här nu visas upp 100x100, 100x150 och 200x200. Lägger man dem bredvid varandra så kommer de ju se olika stora ut. Men om man istället gör så att man sätter dem på det avståndet som de ska vara, så upplevs de lika stora för att de ligger längre bort. Så att man räknar ut ett slags medelavstånd vart vart de här devicerna kommer att vara. Och på det viset kan man använda samma type ramp, alltså samma storleks på fonter. Man kan använda samma storlekar på objekt överhuvudtaget. Och fortfarande få det att se bra ut på alla typer av devicer. Så istället för att man ritar ut saker i fysiska pixlar, som i det här fallet när det är olika upplösning på telefonerna, så skulle vissa grejer visas upp extremt smått, så använder man effektiva pixlar. Så även på telefonen så ser saker och ting lika stora ut oavsett om vilken upplösning man har på telefonen. Så man har en fysisk pixel och en effektiv pixel som till exempel kan vara 4x4 pixlar stor. Men ändå räknas som en pixel. Så det här är bara någonting för er att veta att det finns. Ni behöver inte fundera så mycket på det annat än att veta att 4 är ett ganska viktigt nummer. Så om man lägger saker, till exempel 4 in, 8 in, 12 in eller så vidare, då får man rätt schyssta effekter. Men lägger man saker på ett avstånd av så här 3 in från marginalen, då kan man få suddiga former och så när de görs om till effektiva pixlar. Så när man ska planera sin design så har man ju liksom en uppsjö av olika devices som man ska designa mot. Men det är helt omöjligt att göra en design för alla de här, eller liksom en design som är optimerad för varenda en av dem. Så en rekommendation är att man kör en 5-tums telefon, en 8-tums tablet och en 13-tums tablet. Och har det som sin utgångspunkt och se till så att det ser sjukt bra ut på de tre. Och så sen gå ut på de andra och bara kolla så att det fortfarande funkar på de andra. Så att man plockar upp en 15-tums telefon är 320 pixlar bred. En 8-tums tablet är 720 pixlar bred och en 13-tums laptop har 1024 effektiva pixlar. Så man kan använda sig av de breakpointsen och se till så att det ser väldigt bra ut på de avstånden kan man säga. Så man kör till exempel för sin 15-tums telefon och så sen stretchar man ner till en 4-tums telefon och en 6-tums telefon och se till så att det fortfarande ser bra ut men optimerar för den här. Så för att kunna göra sådana här adaptiva designer, alltså sådana som där man ändrar utseende eller liksom där man ändrar layouten kan man säga vid vissa specifika områden, så typ när man går upp till en tablet eller när man går upp till en laptop, så använder man sig av visual states. Om ni har jobbat med VPF eller XAML överhuvudtaget förut så har ni säkert använt visual states för knappar, att man sätter vissa properties när en knapp är intryckt eller när den är disabled eller sådana saker. Men visual states kan man också använda för det här. Så i det här fallet har vi till exempel ett state där font-sizen är 24 och en bild stretchas eller sådana grejer. Och så sen använder man sig av något som heter adaptive triggers och talar om när man ska gå in i det här statet. Så man har till exempel ett state för 320 till 500 pixlar, ett för 500 till 720 pixlar, ett för 720 till 1024 och ett över 1024. Och så gör man olika designer för det. Och så använder man sådana här adaptive triggers till det. Men man kan också göra triggers som inte beror på window width och window height, som är de enda två som finns inbyggda. Så man kan bygga upp till exempel en egen trigger som triggar ett state baserat på om det i det här fallet är en speciell device family eller som till exempel triggar på när man inte har någon connectivity. Då kan det vara så här att man bygger upp en state för no connectivity där man visar upp någon felmeddelande, kanske offline information. Och när man har connectivity så visar man upp andra grejer. Så man kan använda de här states för att bygga upp user interface väldigt enkelt och se till att trigga dem på till exempel bredd eller på andra grejer. Vi har också en del andra nya grejer i Windows 10 som gör att det blir lite enklare att designa för olika göra additive design. Som en av de sakerna är en relative panel. Förutom att jobba med stackpaneler där man lägger saker ovanför varandra eller bredvid varandra så. Eller så har vi jobbat med griddar som har kolumner och rader och man jobbar också. Men en relative panel är ett system där man lägger upp ett objekt och så sen lägger man saker relativt det. Så till exempel i det här fallet så har vi en stackpanel som ligger till höger i panelen. Och den ligger topp i topp med ett annat objekt som heter main content. Men den ligger till höger om main content. Och med de här relativa panelerna tillsammans med de här state-settersarna så kan man göra så att man flyttar runt objekt när när man byter storlek. Vi kommer att kolla på hur det fungerar alldeles strax. En annan grej som vi har är split view. Ni har säkert sett den i Windows 10-appar. Ursäkta. Med hamburgermenyn. Så split view i sig har ingen hamburgermeny, utan split view är egentligen bara en tvådelad pane. En som är själva den som man oftast använder som menyn. Och en som man använder som content-arean. Men man kan lika gärna ha två content-areor eller vad som helst. Det är egentligen bara en kontroll som delar upp en sida i två steg. Och så sen använder man den tillsammans med en knapp, typ en hamburgerknapp, för att få det till en hamburgermeny. Och då sätter man på hamburgerknappen att den ska öppna eller ta bort den här första panelen. Så den här split view, den kan ha den första delen här. Kan antingen vara inline, då tar den plats. Eller overlay, då ligger den ovanför den andra delen kan man säga. Och så sen har den också ett kompakt läge där den bara visar en viss del. Så oftast visar den upp då den här delen. Om vi kollar på hur det ser ut till exempel i mail-appen igen. Så här har vi den i kompakt läge där den bara visar upp menyerna. Eller ikonerna menar. Och när man drar ut lite grann så har de valt att visa upp sakerna liksom i inline istället. En annan sak som vi har till vår hjälp är API-information. Och det här, om ni kommer ihåg från i morse, är de här extensions som man använder för till exempel mobile extension eller desktop extension. De som innehåller de här extra funktionerna som bara finns på vissa device families. Så det man gör då är att man kollar med IsType present om den här devicen stöder ett visst API. Och i så fall kan man anropa de funktionerna. Gör man inte den kollen så kommer det att krascha. Om man försöker använda typ vibration device get default. För att de är implementerade som throw not implemented exception. Så vi tar och kollar lite grann hur det här funkar. Vi har en app här som har en split view. Och hämtar hem lite foot track information. Drar vi ihop den här tillräckligt långt så kommer vi att märka att den är inte speciellt responsiv. Eller ja, den är inte speciellt bra skriven för den kommer helt plötsligt att inte kunna visa upp den här delen av appen till exempel. Och skulle man tänka sig att den här körs på en telefon så skulle vi bara se menyn och inte resten här. Den har också lite andra problem som till exempel att den här back-knappen som finns här uppe. Den behövs här, men på en telefon så finns det redan en backknapp, så då behöver vi inte den. Så då finns det liksom duplicerad information. Så det vi skulle vilja göra, eller det jag skulle vilja göra, det är att jag skulle vilja se till så att dels när jag drar ihop skärmen så här så skulle jag vilja att den här skulle minimeras och gå ner i ett kompakt läge så att den inte tar upp så mycket plats. Jag skulle också vilja se till så att den här back-knappen längst upp där inte syns när man är på en telefon. Och om jag går in i den här sidan så här har vi lite andra problem att saker och ting ligger över varandra. De ser rätt hyggliga ut när det är en bred skärm och man har rätt mycket plats. Men när man drar ihop den så får vi lite skumma beteenden sådär. Så tre grejer som vi ska fixa. Backknappen, den här menyn och den här sidan. Så vi går in i Visual Studio. Här ligger appen. Vi börjar med att kolla på den här AppShell-sidan. Det är den som innehåller split viewn kan man säga. Och i den så ligger den här menyn. Och sen navigationen till content-arean. Så det vi gör här, det är att vi ska ta lite kod här uppe. Här. Så då sätter vi upp kod så att om vi frågar om devicen som vi är på har backknappar och i så fall så visar vi bara inte upp den knappen. Så det är ett enkelt sätt att fixa den här back-logiken kan man säga. Det andra som vi ska göra här det är att fixa till det här med menyn. Och då har jag redan förberett lite med en Visual State Group. Jag ska bara visa hur den funkar. Nu tror jag kommenterar ut lite för mycket. Någonting blev alldeles blått. Ska vi se. Vi får hoppas att det funkar. Så här har jag lagt upp lite olika grupper. Så jag har sagt att när skärmen är mer än 720 pixlar stor så vill jag att den här ska gå över till compact inline. Så det betyder att den kommer vara inline, men om man stänger den så kommer den att visa menyn. Eller ikonerna menar jag. Och att skärmen automatiskt ska vara öppen. Om det är en mindre skärm så är den över 321, men under 720 så vill jag att den ska vara compact overlay, så den ska lägga sig över och att den inte automatiskt ska vara öppen. Och så under det så vill jag bara att den ska vara overlay och inte vara öppen. Så vi ska se om det här funkar sen. Och slutligen i den här track details view, där använder vi oss av en relative panel. Så som här som visar upp den här schemat som vi hade och sen en infobox som ligger längre ner här. Och nu i Visual State Triggers. Ska dra upp den här lite grann. Så gör vi på samma vis där. Sätter upp lite olika. När den är över 820 så går jag och lägger infoboarden till vänster om schemat. Eller schemat till vänster om infoboarden. När den är mellan 0 och 320 så alignar de under varandra istället. Så vi tar och testar hur det ser ut då. Så med ganska enkla grepp utan att behöva ändra någonting, ändra en massa grejer i koden och sånt, utan bara ändra det i samhällen, så kommer vi att få till en design som ändrar sig beroende på hur stor den är. Så det första var, jag kommer inte att visa den här, men backknappen som vi hade med API-informationen. Men här, när vi drar ner så går den automatiskt och döljer den här. Går vi ner ännu längre, jag kan inte gå ner så långt, då kommer den att dölja även den här. Och går vi in i den där, så som det ser ut just nu så ligger infoboarden under. Men drar jag ut den, så vid ett visst läge så hamnar infoboarden istället här uppe. Så just det här med Visual State Triggers och Setters, det är ganska effektivt för att få till en bra adaptiv design kan man säga. Så lite tricks som man kan använda för att få designen att flyta på även när man byter storlek på skärmarna är för responsiv design. Ändra storlek på objekten. Det kan man göra för till exempel bilder och sådana grejer. Men för andra saker som mer data så handlar det mer om att göra en reflow. Så att man lägger upp det i flera kolumner. Man har textinformation till exempel. Istället för att man bara gör raderna mycket längre. Det blir mycket svårare att läsa då. Och till det kan man använda saker som rich textbox som automatiskt har så att man kan flyta mellan olika kolumner. För adaptiv design kan man göra sådana här saker som vi såg nu med infoboarden när man positionerar om dem. Här har man använt det till exempel för att lägga in på en mindre skärm. Istället för bara förminska den här bilden som skulle bli helt absurd så flyttar man ner den och lägger den under här. Och gör det istället så att man kan bläddra mellan bilderna. Eller att man gör en hel re-architect som man gör i mailappen till exempel. Där man tar en Istället för att man har två pane så går man ner och har två olika sidor. Den här kallas för master detail-varianten. Så förutom att man kan lägga om sitt content och så med Visual State triggers och setters, så kan man fundera lite grann på vad man ska använda för navigeringsmetoder beroende lite grann på vilken storlek på skärmen man mest använder. Eller om man gör för flera skärmar så kan man ändra navigeringsmetod beroende på vilken storlek på skärmen man använder. Så när man ska välja navigeringsmetoder så kan man först tänka på priority of navigation. Det är alltså hur ofta man navigerar. Hur ofta man ska in i den här menyn. Till exempel, eller hur ofta man kommer att navigera till de här olika elementen. Storleken på devicen. Framförallt om man använder om man använder det mycket på en telefon så att det funkar bra för one-handed use. Försök att optimera för content layouten, alltså för att få plats med så mycket content som möjligt. Och så sen också försöka optimera för den input-metod man använder mest. Så det finns några stycken olika navigeringsmetoder som man brukar använda. Dels pivotkontroller, eller pivoter, tabbar, hub, master detail och hamburgermenyn. Så pivoter, det är de här som på Windows Phone swipar runt. Så man har menytext längst upp och så swipar man runt och så kommer det fram en ny del av pivoten kan man säga. På en laptop eller på en tablet så dyker de upp mer sådär, så att där sitter de fast. Så länge man får plats med allihopa bredvid varandra så kommer de att ligga som tabbar så att säga. Den här är jättebra att använda både på stora och små skärmar. Visar upp. Det är väldigt synligt vad man kan navigera till. Men man bör inte ha mer än kanske en 5 stycken max. För då kan man nästan swipa ihjäl sig på en telefon. Och man tappar oftast bort sig också om man har fler än 5 stycken. Det andra som man bör tänka på lite med den här. Det är att i och med att man swipar så här så ska man inte använda kontroller i den här som också har swiping horisontellt. Så man ska till exempel inte använda en webbvyram eller en karta eller sådana prylar. Andra alternativet på en pivot är en tab. Så att har man färre objekt än vad som får plats så kommer de istället att ligga still istället för att swipa runt så att säga. Då får man en tabbad struktur som den här. Oftast när man snackar om tabbar så brukar man också ha typ någon ikon och text. Men egentligen så fort det alltid får plats kommer det vara en tabbad struktur som swipar inte runt utan sitter fast. Det som är lite positivt med det är att man får så här muskelminne. Så att man kommer ihåg liksom att nu hamnar alltid längst till vänster. Man behöver inte swipa fram till new messages och så. Det som kan vara lite negativt och det är att det blir ganska mycket white space på en sån här. Så det, när man ska fundera på hur man ska lägga upp dem, så om man ska ha det på en stor skärm så kan det vara bra att ha det bara på en sektion av skärmen istället för hela. Och även här är det så att i och med att man kan swipa så ska man inte ha sådana kontroller som swipas till horisontellt. Tredje som på telefonen kallades den här panorama förut, men på Windows 8 kallades den för hub. Så en hub, det är egentligen en kontroll där man har ofta har ett hero content, så man har först oftast en ganska stor bild eller någon slags här huvudartikel. Och så sen har man några sektioner där man visar upp delar av under content. Så om man säger en nyhetsapp så skulle man ha liksom så här första sidan är nyhetsbilden och sen har man kanske så här visar upp 3-4 stycken från ekonomisektionen, några stycken från sportsektionen och så vidare och så vidare. Och sen drillar man ner om man vill kolla på ekonomisektionen, då klickar man på ekonomi och så visar man upp alla från ekonomisektionen. Ofta så visar man upp så här också, till exempel Netflix skulle ha typ pick of the month och så sen typ alla kategorier av filmer där de visar upp några stycken av varje. Så det här är en bra navigationsstruktur för när man konsumerar information, så till exempel konsumerar nyheter eller konsumerar filmer eller vad det nu kan vara. Men den lämpar sig väldigt dåligt till produktionsappar eller liksom där man själv är produktiv. Så den ska inte lämpa sig så bra till bildediteringsprogram eller så. Men den funkar extremt bra med game controllers och med touch. Så där är en rätt schysst navigationsmetod att använda just på Xbox som man utvecklar där. Den näst sista, Master Detail, har vi sett förut. Den använder sig typ överhuvudtaget överallt där du har en lista och någon typ av detaljnivå kan man använda Master Detail. Och idén här är att på en större skärm så visar man dem sida vid sida, medan på en mindre skärm så byter man ut så att det blir två sidor istället. Om ni vill köra någonting med det här patternet så finns det ett jättebra exempel på dev.windows.com som visar upp hur det funkar. Och slutligen hamburgermenyn. Som ni ser så kan man kombinera de här. Så här använder man hamburgermenyn tillsammans med en pivotkontroll. Jag tycker att de har använt alldeles för många pivotelement i för sig. Men man kan säga hamburgermenyn, om man kan undvika den så skulle jag rekommendera att försöka undvika den. Även om den används väldigt mycket i Windows inbyggda appar. Mest för att på telefonen eller på mindre devices är den dels antingen tar den upp för mycket plats om man har en sån här compact, och har man inte det så är det enda som syns en hamburgerikon längst upp i hörnet. Och det gör att den blir så här effectively invisible, alltså att det finns där men man ser den inte. Vi har gjort ganska mycket tester på olika appar som jag har hållit på med där folk helt enkelt inte ens har sett att det har funnits en meny där uppe. Så att den ska man bara använda på om det är saker som man navigerar till väldigt infrekvent. Så inte för till exempel inte för saker som man navigerar till frekvent helt enkelt. Som jag sa tidigare så är det så att man inte har den här hamburgerknappen längst upp, utan man har egentligen bara den här split viewen. Så man kan ju fundera på, ska man verkligen ha hamburgerknappen då? För om det inte funkar så bra, ska man ha typ sin egen hemikon eller ska man ha någon annan? Om det är settings, ska man ha en sån här settingsknapp? Och då har det visat sig att om man använder någon annan knapp än hamburgermenyn så blir det ännu mer osynlig. Så att ska ni använda den så rådet att använda åtminstone hamburgermenyn. Och också se till så att den ligger längst upp i hörnet. För om det är någonstans som kommer hitta den så är det där de kommer hitta den. Så återigen, design.windows.com. En jättebra resurs. Och med det tackar jag för mig.